Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hejsan, sporten börjar med fotboll. Sverige fick bara med sig 1-1 i hemmamatchen mot Slovenien och därmed ur Nations Leagues B-division ikväll.
Luxemburg, Färöarna, Armenien och Sverige. Där har ni en tänkbar grupp i nästa Nations League för herrlandslaget i fotboll efter det tunga misslyckandet i den här upplagan.
Men sen finns det mycket idrott som inte får plats i en idrottsskala. Mm. Som till exempel Sverige i fotbolls-VM.
Ja, just det. Eller i UEFA Nations League grupp A. Eller grupp B för den delen. Men hörni, vilka fighter vi ser fram emot i grupp C, va? Gibraltar, Kosovo, gåshud.
Janne Andersson hade 2022 sitt tyngsta år hittills som förbundskapten för det svenska landslaget. För ett år sedan föll man mot Polen i playoff till VM i Qatar och i september rasslade Sverige ur Nations Leagues B-division ner till tredje nivån. Nu tar Janne Andersson nya tag med ett kommande EM-kval, men han erkänner att han blev irriterad när landslaget blev hånat på idrottsgalan tidigare i år.
Den tycker jag är bedrövlig, måste jag säga. Så en gala i min värld är ju till för att hylla prestation och hylla människor och att uttrycka sig på det sättet som man gjorde. Jag hörde inte och såg inte det själv, men jag fick det berättat för mig. Då blir jag ledsen, måste jag säga. Det tycker jag är dåligt.
Givetvis blickar vi framåt på det kommande EM-kvalet där Sverige bland annat möter Belgien och Österrike. Och vi talar om hur landslaget har skruvat på sitt spel, om de kommande motståndarna och chanserna Andersson ger att ta sig till EM i Tyskland 2024.
Ja, och Belgien får väl vara, om man nu ska utse någon favorit så får de väl vara det då. Men jag tror att vi eller Österrike, det är nog ganska jämnt skägg utifrån det.
Vi talar också om Janne Anderssons framtid som förbundskapten. Då han nu sitter på ett kontrakt som går ut efter nästa sommar. Kommer han fortsätta som svensk förbundskapten även vid ett misslyckande i EM-kvalet?
Spekulation, och jag är inte mycket för att spekulera. Nej, men för mig nu är det 100% fokus på det EM-kvalet. Det är vad som gäller i år. Sen får vi utvärdera det efter.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om trupputtagning och hur man hanterar spelare som kan välja bort Sverige för andra länder. Tala om synen på FIFA-basen Gianni Infantino och att Andersson nu tycker att det pratas för lite om Qatar. Och givetvis talar vi om Zlatan i landslaget igen och varför det inte blev något samtal till Pontus Jansson. Dessutom berör vi Anderssons önskan om mer debatt i svensk fotboll och varför han tror svensk fotboll bör haka på vartåget. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta.
Ålder?
Oj, 60.
Bo?
Jag bor på Lidingö och i Halmstad faktiskt numera.
Familj?
Hustru och hund och 2 barn och 4 barnbarn.
Utbildning?
Jag är idrottspedagog i grunden och sen har jag ju fotbollens pro-utbildning också.
Lön?
Bra.
Vad kör du?
Jag kör en Volvo.
Vad läser du?
Just nu så läser jag, ska jag börja på Pascal Engmans X heter den väl, som känns väldigt spännande, jag tycker han är duktig, så det ska bli roligt.
Vad tittar du på?
Jag tittar inte förutom fotboll såklart, som jag tittar mycket på, så är jag ingen sån där. Igår så var jag faktiskt Salming-dokumentär som jag tycker är väldigt trevlig. Men lite dokumentär gillar jag.
Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar på böcker. Så att jag läser böcker men lyssnar mycket på böcker.
Vad spelar du på?
Jag spelar på hästar och tycker det är roligt. Trav är roligt.
Vad tar du fram för matchklipp för att komma på bra humör och kolla på?
Matchklippar, det kan ju vara avgörande målet i Malmö när vi tog SM-guld med Norrköping, nya 200 mål, det är roligt. Och sen kan det också vara slutminuterna på San Siro när vi gick till VM, när vi slog ut Italien. Det är väl de som är, de kanske är högst upp som enstaka ögonblick.
Vad är den bästa grej, tröja eller någonting då? Bytt till dig eller samlat på dig under din långa karriär?
Oj, jag håller inte på med sånt, höll jag på att säga. Så kan jag ha någonting som jag är... Jag kommer inte på någonting faktiskt.
Vilken fotbollsledare vill du ta efter? Finns det egenskaper där du känner att det vill jag sno?
Nej, inte på det sättet sno, men det, man tar intryck av många. Och de som vågar gå lite nya vägar är ju alltid intressant att följa. Sen så mycket man ska ta efter, det är en annan sak. För jag tror att det är viktigt att man har sin egen grund, men har hela tiden en nyfikenhet. Men jag kan nog inte säga att det finns någon specifikt, och det har nog aldrig funnits. Jag har respekterat många och tyckt många var duktiga, men jag har nog varit ganska få som jag har liksom tänkt att det där exakt ska jag ta efter. Utan det kan vara någon liten del i så fall.
Vilken idrott, förutom fotboll, följer du och liksom försöker du lära dig av eller ta intryck av?
Jag följer handbollen. Tycker jag är roligt. Jag följer egentligen all idrott. Handbollen som lagspel tycker jag är intressant. Jag har också fått faktiskt lite kontakt med Johannes Lukas nu, som är förbundskapten skidskytte, som jag tycker är en jättefascinerande sport. Och där man får lära komma in. Jag har inte kommit in i den sporten så, men fått lära mig lite grann hur det funkar. Och det är oerhört spännande att få testa nya eller ge sig in lite nytt.
På din position i planen, vad hör du mest, om det kan vara från publik eller andra bänken eller om det är fjärdedomaren eller vad säger de mest till dig?
Ja, man hör ingenting. Nu var på Färöarna så hörde man, då satt en hammarbyare bakom mig som ropade hela matchen: byt in tanken. Och det var Muammer Mujo Tankovic som satt på bänken. Han skrek konstant hela matchen, så där hörde man det på Färöarna, men normalt sett så hör man ingenting.
Vem är den bästa spelare du tränat?
Alltså, landslag är ju en sak, de får vi väl hålla utanför. Som klubblagstränare så är det nog Marcus Rosenberg som jag hade i Halmstad. Jag har ju lyckan att få med hem ganska många bra med Mackan. Det som blev av honom och det året han hade. Så den, är liksom den påverkan han hade på laget. Så Mackan utifrån det, sen är ju Antigi Johansson alltid en favorit.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag ljuger aldrig.
Vilken levande person inspirerar dig?
Levande person? Oj. Churchill är ju alltid lätt att säga, men han är ju inte så levande längre. Nej, alltså jag är dålig på det där med förebilder på det sättet, lite som innan med tränare och sånt. Jag kan väl inte säga att någon som inspirerar mig sådär väldigt mycket. Mina barnbarn i så fall, då är det väldigt, väldigt roligt att få min inspiration.
Vilket köp ångar du?
Oj, det är många stora. Kan inte komma på någonting rakt av faktiskt.
Vilken är din favoritfilm?
Favoritfilm är ju, där har jag faktiskt några att välja på, men det är klart att Life of Brian med Monty Python är helt magisk.
Du bor ju på Lidingö, men var hade du helst velat leva om du fick välja själv?
Jag är nog så tråkig, så jag har ett bra liv idag. Vi bor på Lidingö och har ett hus i Halmstad numera, och det livet är jag väldigt nöjd med.
Vad var du bäst på i skolan, om vi tar bort det som på vår tid hette idrott?
Jag tror det, eller jag var faktiskt bra på det mesta förutom teknik och musik, men matte var nog favorit.
Vi träffas på TV4. Det har närmast blivit en tradition nu inför så att säga landslagsåret ska börja på allvar med tävlingsmatcher. Och du imponerar direkt, det är snökaos, kallt, du kommer att ha cyklat. Du är topptrim eller?
Nej, topptrim. Men jag tycker om att röra på mig. Jag tycker om egentiden. Jag är i så oerhört många sociala sammanhang. Så den här egentiden, att vara helt ensam i 45 minuter till Solna och sen hem igen. Så är det en halv timme med träning och egentid. Så det mår jättebra av det.
Hur är du som cyklist?
Ja, försiktig faktiskt. Med åldern så har jag faktiskt ramlat några gånger. Man slår sig som tusan. Och nu får man ju avsikten, det kan vara lite halt. Men är det bara tårt och sådär, kan jag trampa på rätt bra.
Du har ju, som uppmärksammas vi några gånger senast vi såg dig i Portugal, sliter lite med knät, du tog hissen upp också. Hur är det med knät? Blir det operation eller inte?
Det har blivit bättre sen Portugal, för då kom det akut. Det var någonting som måste ha lossnat som då skavde. Så att det har blivit lite bättre, men jag undviker att gå för mycket. Jag har promenerat mycket innan och tycker det också är skönt. Men numera är det cykel som gäller, och så småningom blir det operation, det måste det bli.
När lägger du in den i ditt schema?
Nej, och det är det som är svårigheten. Jag har inte blivit klar i vad det passar bäst som det ser ut just nu.
Du dröjde någon sekund innan du sa att du hade, var 60. Du har ju fyllt 60. Ja. Hur firar du den milstolpen?
Ja, alltså den var faktiskt lite jobbig. Och jag vet många som är min ålder som har fyllt 60 som har uttryckt detsamma. Faktiskt att 50 sådär var inga problem. Och någon till och med som fyllde 70 som tyckte det var okej, men att just 60, det på något sätt så är det en milstolpe. Men den firade ju barnen överraskade. Hustrun åkte till Köpenhamn och barnen kom ner med sina respektive och överraskade med en helg. Så det var trevligt.
Vad är det som är jobbigt?
Ja, det är nog att man börjar tänka på att jag kommer ihåg när mormor och morfar och farmor, de blev äldre och 60. Och sen när man börjar närma sig far, när det är liksom pension och sånt där, va? Nu är det ju inte så, för jag tänker hålla på många år till med saker och ting. Men på något sätt, så när det står en sexa först, så blir rör det till. Och som sagt, många jag har pratat med säger precis samma sak faktiskt.
Hur känner du just kring det vi inte kan komma åt? Åldrandet, att man just kanske får problem med knä, det är krämpor, det är sjukdomar. Det ena med det andra, ofta är en, om inte man själv drabbas, så hör man ju ändå talas om det med stigande ålder. Hur ser du på det?
Nej, alltså borde... Jag tror man får inte hålla på och fundera för mycket på det. Man blir ju på, men ibland som nu med knät, eller man, det är någon tand man ska fixa och det är något annat. Sådär. Så att det hör väl till på något sätt. Men ibland går det inte att låta bli att man längtar tillbaka till de där 25-30 när man var riktigt vältränad och åkade med allting. Liksom. Men det är ju en del av livet. Så är det. Sen är det ju det du är inne på också, alltså omgivningen. Människor runt omkring blir sjuka och sådär. Och det är på något sätt livets gång som det kan tära lite på den, tycker jag.
Nu går du in i en ny cykel med ett EM-kval som drar igång nu i slutet på mars och sen håller på till november. Hur är energinivån hos dig?
Energinivån, den är brutalt hög. Det känns jätteroligt att ge sig på det här kvalet. Och sen håller jag tummarna nu för att vi ska vara så hela och friska som möjligt när vi väl drar igång här framme.
Vi har ju hört dig prata mycket om 2022 med VM, playoff för lite knappt ett år sedan där ni åkte ut mot Polen och sen ner i C-divisionen. Hur jobbigt var det?
Nej, men det var jobbigt. Framförallt var det ett frustrerande år, för jag tror när vi satt i motsvarande intervju, du och jag, förra året här, så gick du igenom i princip hela laget och det var knappt någon som spelade och många som var skadade. Det kändes som att, och sen fortsatte det där bara fram till juni och även till september, så att inte skylla ifrån, men bara konstatera att förutsättningarna var inte de bästa förra året och hoppas verkligen att det blir bättre. Och så här långt så ser det bättre ut nu, men det var frustrerande, för jag kände att vi fick inte chansen fullt ut med de bästa förutsättningarna. Och det hade behövts mot de motstånden vi hade, så hade vi behövt det.
Hur är det just att, för det är ju en sån sak man inte kan påverka, men samtidigt tar du ju energi. Det är ju lätt att säga att jag lägger inte energi på det jag inte kan påverka. Det är ju svårare i verkligheten. Hur tog det sig uttryck när du och Peter Wettergren och de andra satt i er lilla kub uppe på kansliet i Solna?
Nej, men det var jobbigt. Det var väldigt jobbigt. Det måste jag erkänna. Och det var ju också ett väldigt märk. Alltså, tar vi Mars i sig, så vi slog Tjeckien hemma, vilket var bra. Det var inte helt fel borta mot Polen heller. Det var inga jättemarginaler. Men sen när det fortsatte i juni och vi hade fyra tävlingsdagar typ på 11 dagar som man aldrig haft innan, så tajt liksom. Och just då så hade vi massa återbud och fick skador under samlingen. Så det är klart att när man var i det så bara körde, men när man tittar tillbaka sen det var jobbigt, frustrerande.
Hur är det att behöva hålla en linje utåt? För det fattar ju alla att du kan ju inte sitta och säga det kanske inför att han har inte spelat något och han inte så. Det kan man kanske då säga efteråt. Men hur är det att hålla den linjen?
Nej, men jag tror så här, alltså att när man kommer, det är väl det som är det frustrerande lite som förbundskapten, att man träffar inte spelare på flera månader. Och när man väl träffar, tar man ut dem som man tycker är bäst, och då kan ju folk säga att ta ut någon annan då. Ja, så är det ju alltid. Men jag tror att skulle vi titta ungefär, så tror jag de flesta hamnar på samma ungefär 15-20 spelare. Sen kan det nog skilja sig. Men då tar vi ut dem som vi tycker är bäst. Och det är klart, tar de då lite med speltid eller de blir skadade eller det som händer, så är det ju, det är enormt frustrerande att inte kunna påverka någonting i det. Och det som du säger, generellt sett ska man inte bry sig om det man inte kan påverka. Men när vi väl är där och när vi väl kör, då är jag väldigt noga med att inte prata om de som inte är där. För då är det de som är där som gäller, oavsett vilka det är. Så är det ju de som ska ha full fokus. Men sen går det inte att låta bli, som sagt, i efterhand när man tittar tillbaks. Bara konstatera att det var rörigt.
Hur ser du på det? Ni var uppe i A-divisionen, nu är ni plötsligt nere i C-divisionen i Nations League. Det är ju ett rätt tufft tapp.
Ja, det är det. Det blir ett jättetufft tapp. Och sen kan man bara konstatera att vi, de fyra matcherna fick ett oerhört stort genomslag på oss. Och sen så fortsatte det ju september med Serbien borta som var bra. De var bra. Och sen så lyckades vi inte ta Slovenien hemma. Så det är klart att det är ett tapp samtidigt som jag sa innan. Jag sa faktiskt redan innan Nations League i juni att jag tycker genomslaget just på rankingen där från A, B, C med Nations League tycker jag inte är bra. Det är alldeles för stort genomslag på för få matcher. Tittar man på FIFA-ranking till exempel så är den ju utdragen över lite längre tid och det får mer genomslag. Där ligger vi 23 idag eller något sånt i världen liksom. Men att så få matcher får så stor betydelse, det tyckte jag inte om innan och det tycker jag inte om heller nu efterhand.
Den numera välkända offside-intervjun där du tyckte synd om dig själv, är du inte efter många år som förbundskapten van ändå vid att men det jag säger kan ändå få liksom vingar?
Jo, alltså på vilket sätt menar du?
Nej, men du var bara det, någon gång får jag ju tycka synd om mig på en liten tid i en viss intervju att sådana citat flyger ju liksom.
Jo. Nej, men, det, men jag måste ju säga vad jag tycker. Mm. Det måste jag göra. Och då kände jag ju att fasen också, här fick jag inte chansen. Här fick vi inte chansen. Och någon gång så måste man väl få tycka synd om sig själv som förbundskapten också. Jag tror de flesta människor gör kan bli lite ledsna ibland och känna frustration. Och det var väl egentligen det som jag uttryckte. Sen gick jag inte och tyckte synd om mig själv varje då.
Början på året i idrottsskalan, då hånar de er. Hur känner du kring det? Att, för några år sedan var det ni som var liksom top of the pops, om man säger så, och hyllade. Och nu på något sätt vill man gärna ta lite enkla poäng.
Ja, den tycker jag är bedrövlig, måste jag säga. Så en gala i min värld är ju till för att hylla prestation och hylla människor och att uttrycka sig på det sättet som man gjorde. Jag hörde inte och såg inte det själv, men jag fick det berättat för mig. Då blir jag ledsen, måste jag säga. Det tycker jag är dåligt.
Har ni framfört det på något sätt i idrottsskalan?
Nej, jag har inte framfört det på det sättet. Jag gjorde faktiskt, jag kan väl säga så här, att jag gjorde ju faktiskt ett inslag till Idrottsgalan som var inledningen på den tillsammans med Måns Zelmerlöw. Och när det sen det här fick reda på det här, då skickade jag faktiskt ett sms till producenten också att jag tycker det var dåligt. Men sen får de hantera det precis som de vill.
Vad svarade producenten?
Han gled väl undan lite och förklarade att det var inte menat så illa och sådär. Men jag vill i alla fall markera att jag tyckte att det var tråkigt. Generellt sett så tycker jag den här världen där man ska håna, tycker jag har väldigt svårt för det. Hylla människor eller vara tyst.
Hur känner du av, jag menar, vi som jobbar med det, kanske lite fler mejl, man ser sociala medier som kommer ju kritik. Ofta är det ju inte vi i media som är hårdast, utan det är kanske de som sitter på läktaren eller följer det. Hur känner du av missnöjet? Är det någon som vågar komma fram till dig och säga att fan vad dåligt att ni åkte ner i C-divisionen, eller är alla bara positiva då?
Nej, man kan säga så här att det är klart att ingen, vi är ju de mest besvikna. Så när man har det här jobbet som förbundskapten för det som kanske berör bland det mesta i Sverige, så måste man ju vara medveten om att vinner vi så blir man ibland lite för mycket hyllad och förlorar vi så blir folk besvikna. Så att utifrån det perspektivet, det finns ju väldigt många som kommer fram och är väldigt positiva. Inte när vi har förlorat matcher, men som säger kämpa på nu och kom igen och det här löser och jäkla ut och bla bla bla. Så det är ju inte bara de som skriver på sociala medier som är sanningen i samhället. Men
är det någon som vågar ens komma fram och vara negativ?
Aldrig någon som har kommit fram och sagt negativt. Aldrig hänt. Däremot så är det jättemånga som kommer fram och jag är faktiskt ganska positiva på olika sätt. Men då ser de det kanske lite längre perspektiv än om bara man har förlorat sista matchen. Man måste dra ut, jag själv också, jag måste vara noga med att dra ut lite grann tidslinjen. Och då kan jag konstatera att vi har haft 84 landskamp och vunnit 43 av dem. Och det är en segerprocent på över 50. Och där någonstans ligger de bästa förbundskaptenerna. Tar vi så som Lagerbäck, så tror jag han ligger på 42 eller något sånt när han var förbundskapten. Så att men tittar man på de förutsättningar vi har haft under de här snart 7 åren, så tycker jag att vi har gjort helt okej. Det var inte bra med Nations League, men totalt sett man måste dra ut det lite grann, för annars så den påverkan enstaka matcher får, den blir alldeles för stor utifrån det perspektivet. Och jag känner mig oerhört trygg i hur vi jobbar kring landslaget med mina kollegor, hur vi förbereder oss, hur vi jobbar och vårt förhållningssätt till spelarna och att de liksom är med på vad vi håller på med och så vidare. Så att vi ser fram emot det här på allra bästa sätt, och sen så får man ha liksom acceptera att folk har synpunkter, det ingår.
du har ju på något sätt följt dig då under åren som förbundskapten, så har du ju hyllats väldigt mycket för hur du har hanterat oss och liksom med det alltid smart. Men det kändes som efter EM-matchen mot Spanien i Spanien Sevilla 0-0 att där brast någonting och att du därefter blev stingsligare och stingsligare.
Jag hoppas inte att jag blev stingsligare och stingsligare, men där blev jag stingslig. Där var jag besviken, jag var jättebesviken, för jag tycker att vi åker till Spanien 35 grader varmt, möter Spanien på bortaplan i en EM-premiär och får inte till vårt egna spel tillräckligt bra. Vi blir alldeles för baktunga. Men killarna kämpar och slet som djur och fredade, och så hade ju trots allt kanske de två bästa chanserna i matchen mot ett starkt Spanien, och att då få kritik efter det tyckte jag var, det hade jag inte förväntat mig. Jag trodde folk skulle tycka att vi hade kämpat och gjort det bra. Sen skulle man ju, som det ofta är ett mästerskap, man kan liksom växa efterhand, och det gjorde vi. Vi fortsatte växa de andra matcherna, men att få kritik för den matchen, då i min värld, då har man ingen riktig aning om vad Spanien är för typ av fotbollslag och vad de är i hierarkin.
Men är det ingen som under den tiden säger, ja men fan, är du inte lite känslig kring det här?
Nej.
Ingen har.
Nej, inte kring Spanien.
Nej, men sen efter.
Nej, så har jag varit stingslig, så jag, nej.
Och det är ingen kritik att du är stingslig, utan det är mer bara hur du upplever det.
Ja, men du har ju själv, när vi träffas i samband med presskonferens och allt sånt där, utan jag har inga problem, och jag har inga problem med att man har synpunkter heller, för det ingår så att säga i systemet. Men ibland kan jag ju tycka, när jag hör vad folk tycker, att det är inte kanske alltid rättvist, men det får man leva. Har man tagit det här jobbet, då måste man liksom ha klart för sig att det kan vara på det sättet.
Medialt sett, så när du kom in så var det ju glasnost, för att prata postsovjetisk tid. Man öppnade upp, vi fick flyga med ert plan, och det var liksom, och sen därefter har ni ju bara stängt ner, och alltså inte du, men spelarmässigt och liknande, färre och färre spelare och så. Finns det inte en fara i att göra så?
Ja, alltså för min del, så till att börja med är det ju inte mina frågor. Jag sköter ju det sportsliga, utan vi har andra som sköter kontakten med media och som sköter allting runt omkring. Sen frågar man väl mig om saker och ting ibland, såklart, men det är ju inte mitt bord att hantera de här frågorna. Det är lite tråkigt om man tycker att det har stängts ner mer och mer om det.
Det är inte bara att vi tycker. Det är
men det tycker jag är tråkigt i så fall, för det är absolut, för min sida så finns det ingenting sånt, absolut inte. Och jag... Alltså jag uttrycker alltid att jag har stor respekt för alla som bevakar oss, så länge jag blir respekterad själv, och då har jag inga problem med det. Men det finns en grundproblematik som jag har förstått, som någon pratar om, som kan det, och det är ju ofta spelarnas situation i sina klubblag som är mycket märkliga. Så därför att de är ju väldigt, väldigt hårt hållna, och vissa tror, ska inte säga att det är så, i princip inte får uttala sig om sin klubbmiljö när de är i landslaget och så vidare. Och det är klart att jag kan förstå att media då, när man får hem spelare till landslaget och man sitter där i landslagsrollen, blir intresserad av att höra hur de har det i sitt klubblag också. Och då hamnar spelaren lite grann i kläm. Så att ibland kan det vara lite svårt för spelarna att veta vilken fot de ska stå på i de här frågorna, för att ge lite svar på det. Det andra är att det är faktiskt så att alla är inte bekväma, jag ska inte nämna några, men vi har några spelare som tycker det här är skitjobbigt, klartext. Så de tycker det är jättejobbigt att ställa och få frågor kring saker och ting som kan beröra både personligt och annat som de tycker är jobbigt. Så att de är också människor, men jag vill absolut inte att det ska upplevas som att vi stänger ner. För då tycker jag, eller som du säger, det tycker jag är tråkigt att höra, jag hoppas att vi kan göra bättre.
Men de invändningar du har, de fanns ju för 10 år sedan också. Det fanns ju säkert spelare som tyckte det var jobbigt, eller att man kom från klubb. Alltså, det är ju inget som har förändrats.
Nej.
Ur den perspektiv, nu har ni ju ny presschef från Aftonbladet, Petra Thorén. Hur involverad var du i den processen?
Jag var ju inte med i inledningen, kan man inte säga, för att det hade vi folk som skötte, men däremot slutklämmen var jag med och träffade 3 kandidater, och jag tycker Petra var ett fantastiskt bra val och stöttade det fullt ut.
Hur känns det att någon som har stått på andra sidan plötsligt kommer över till ert lag?
Ja, nej, men det är en bra värvning utifrån det perspektivet. Därför då kan vi få medias perspektiv ännu mer än vad vi har kunnat få innan. Och på så sätt förhoppningsvis kunna göra saker och ting på ett sätt som gör att vi ökar respekten ännu mer för varandra framöver. Så att Petra tror jag är helt rätt person i den rollen. Det hon har gjort hittills har varit jättebra.
Och de andra 2 avslöjar du inte, gissar jag?
De avslöjar inte.
Sportsligt, vad betydde segrarna på slutet av året där ni slår Mexiko och Algeriet?
Det är klart att ett år som varit så jobbigt så var det väldigt skönt att få avsluta med de två segrarna. Och sen var det väldigt roligt att få vinna de här två matcherna på januariturnén också. Så nu är det är bara inom citationstecken fyra träningsmatcher. Men det är ändå så att vi liksom fick med oss. Man får alltid lite självförtroende att vinna fotbollsmatcher. Och sättet vi vann matcherna på mot Mexiko och Algeriet var också bra. Alltså, vårt sätt att spela förändrade vi ju lite grann anfallsmässigt, framförallt under året, och det fortsatte vi med mot Mexiko och Alfred, men det framförallt att vi satte försvarsspel på det sättet vi gjorde. Det gjorde vi inte på septembersamlingen när vi mötte Serbien, Borta och Slovenien. Då var vi för dåliga, framförallt vår kontringsmarkering. Alltså Serbien, Borta kontrar ut oss i princip, och det ska ju inte hända att vi har för dåligt tempo i vår speluppbyggnad, får spela mot ett samlat försvar, tappa boll och sen åka på kontringar på det sättet vi gjorde. Utan det tycker jag vi hittade rätt på ett helt annat sätt i november. Det var skönt.
Du pratar ju emellanåt till oss journalister om fotbollsöga. Jag har inget fotbollsöga, så att du får förklara för mig. Hur ändrade ni från mars playoff, då jag tror ni spelade 4-4-2 i försvar och 3-5-2 i anfall, till juni där ni skruvade på det. Sen säger spelarna att ni skruvade tillbaka i november. Du säger att det inte riktigt var så. Nej, vad var det som hände?
Det vi gjorde var att vi gjorde det bättre i november. När vi skruvade, alltså, det som hände fram in i junisamlingen var ju att vi hade en idé om att spela med en central forward i anfallsspel. Det var egentligen det, därför att då skulle vi kunna hitta roller, till exempel för Dejan Kulusevski, som ju många skrek efter att hitta en roll. Och då, en roll som passade honom, som är ungefär den som man har i Tottenham. Och kunna spela med, man kan ju spela med tre man anfall på väldigt många olika sätt. Spela med en 9 och 2-10 till exempel. Så vi skruvade på ett anfallsspel lite. Nu var ju den samlingen ett antal återbud innan, 7 under, ingen utespelare som spelade alla 4 matcherna. Så hur vi än hade spelat den samlingen, kan jag säga, så hade det varit jobbigt. Försvarsmässigt valde vi spela för att då övergången från anfallsspel med en 9 spela lite mer 4-1-4-1, som många av spelarna spelar i sina klubblag. Men det fick vi inte att fungera, och mycket borde ju på då att vi bytte mittbacken mellan varje match som ska styra försvarsspelet bakifrån. Så vi fick ingen kontinuitet i det. Det vi gjorde sen i september, det var att då vi sa försvarsmässigt, okej, okay, då kör vi ett vanligt 4-4-2 och så får vi därifrån växa ut till att spela med 2-10 och 9 och så vidare. Och då tryckte vi ändå ena ytterbacken. Så den stora skillnaden är väl att vi har försökt hitta anfallsmässigt på hur vi kan använda spelarnas egenskaper på bästa sätt. Och det fortsatte vi med i november, och skillnaden mellan september och november var bara att vi gjorde det bättre helt enkelt, utifrån egentligen samma grundläggande struktur.
Så när de blåser igång matchen den 24 mars på Friends Arena, då är det 4-4-2 i försvar, och så kommer ni försöka leta efter spelare med kanske Alexander Isak som ensam forward och så 2-10.
Ja, så kan det vara. Det kan vara Emil Forsberg som 1-10, det kan vara Dejan som 1-10 i anfallsspel, men ett 4-4-2 i försvarsspelet, det har vi ju fått bra betalt för genom åren. Och som sagt, att vi inte lyckades i juni, jag tror inte det hade hjälpt hur vi hade spelat utifrån det personalbytena som var. Men sen kommer vi, vilka spelar? Alltså det är ju, tittar vi mittfält och framåt idag, så har vi en ganska bra konkurrenssituation. Många spelare som faktiskt är friska och jobbar på bra där ute. Så att där finns ett antal olika alternativ, och då gäller det att liksom använda spelarnas egenskaper på bästa sätt.
Du och Peter Wettergren har ju varit ute och rest, träffat väldigt många av de tongivande spelarna. Hur mycket lyssnar ni på spelarna när det gäller spelmodell? Det kändes ju som den omskrivningen till Nations League i juni. Då hade ni lyssnat på spelarna.
Ja, vi pratar alltid med våra spelare. Ta del av deras synpunkter och såklart hur de spelar i sina klubblag och så vidare. Så att det gör vi. Däremot är det ju vi odiskutabelt vi som bestämmer hur vi ska spela, men att vi tar del av dem, det gör vi, och det har vi ju faktiskt gjort tidigare också. Men pratar man ett försvarsspel i fotboll, så kan man, det kan man bestämma själv. Man kan bestämma, vi spelar ju ett positionsförsvar, det gjorde vi ju nu, men med lite andra utgångspositioner. Men kan man bestämma höjd, man kan bestämma vi följer inte spelare, vi ligger inte markera och så vidare. Där kan vi vara ganska trygga i vårt sätt att spela. Däremot anfallsspel bygger ju väldigt mycket på samhandling. Alltså, tar du den löpningen så ska någon annan komma in i den ytan och så vidare. Och klart, med en träning anfallsspel som vi har som regel, ibland två på en samling, så att få det liksom att kugga i varandra 100% utifrån mönster. Jag menar, tränar Norrköping och vi tränar anfallsmönster en eller två gånger i veckan, så stod vi på planen och bara nötte mönster. Nötte spelmönster, tog löp, hittade olika varianter på ett fel. Det kan man inte ett landslag, utan då måste man lämna lite mer till spelarnas egna individuella skicklighet att kunna lösa situationerna där ute. Och det kommer vi göra nu också, men det som framför allt det viktigaste för oss, och det är ju den lärdomen som vi hade föråt, att när vi har för lågt tempo i vår speluppbyggnad, vi måste ta kontringslägena när de finns. Utifrån ett bra försvarsspel så måste vi ta kontringslägena så vi inte får spela mot samlat försvar för mycket. För det vet vi ju själva när vi ligger samlade. Det är inte lätt att komma och spela sig igenom och skapa målchanser då. Så att, ganska tydlig idé om hur vi vill ta det här vidare. Och då var novembersamlingen väldigt bra liksom startskott på det, kändes det så.
Du pratar själv om att din energi är på topp. Hur är det bland spelarna? Hur sugna är de?
Spelarna är enormt sugna. Alltså nu var vi ute, Peter och jag, vi reste tillsammans till några och vi delade på oss. Men vi var ute en 10 dagar här och träffade någonstans med 15-20 spelare och pratade med dem. Och tittar man generellt då, så enormt sug kan jag säga. Och det suget har vi allihop här. Och det är väl det som är fördelen då när det tar emot ett år som det gjorde, att nu vill man visa att vi kan göra det bättre.
På onsdag väntar uttagning. Vad är svårast om man tar ut en trupp?
Alltså det är ju en egen form av vetenskap på något sätt. Men det till att börja med så ska man ju hela och friska, så att jag har så många som möjligt att välja på. Det är ju väldigt bra början. Därifrån sen så gäller det att hitta, man får titta på vilken liga spelarna är. Det är en sån grej som väger ganska tungt. Därför reste jag jättemycket de första åren för att lära känna vilken nivå håller ligan. Till exempel polska ligan kontra holländska, kontra allsvenskan, kontra danska och så vidare. Och sen så såklart spelarnas egenskaper är ju jätteviktiga i det här. Och vilken konkurrens är det i den positionen de är. Och hur spelar deras klubblag lite grann? Har de klarat av att spela på ett visst sätt innan, eller spelar deras klubblag på ett sätt och där klarar de inte av och så vidare. Så det är så många, många parametrar. Så det är väldigt svårt att säga att det vad som är viktigast, det är jättesvårt att säga, men det är alltid lika roligt och det är en process som man maler igenom. Man tittar på jättemycket fotboll, man pratar mycket, jag och Peter, och lyssnar även på mina närmsta kollegor Mats Elvendor, Lasse Jakobsson, Kristoffer Bergsborg. Det är vi fem som liksom är närmst. Och sen lyssnar man lite med tränare och kollar hur det fungerar med dem i klubban och sådär. Och sen ja, det är en process som pågår hela tiden kan man säga.
Om man då tar, när man tar ut en trupp, hur liksom tänker man kring att kontakta spelare? Du kommer inte med, du kommer med.
Ja, för mig har det varit så här hela tiden att de som kommer med kontaktar jag inte. Utan det har varit ganska roligt. Det är några stycken som har fått de glädjebeskeden. Däremot har man varit med på en samling och inte kommer med på nästa samling, då ringer jag alltid och talar om det så du ska få reda på mig först. För den respekten vill jag visa. Och ibland kunna förklara varför. Ibland så kan man inte förklara så mycket heller. För ibland kan det vara en känsla och det är svårt liksom. Man får inte linda in sig för mycket heller. Det är skillnad i ett klubblag, för där kan man liksom sätta in spelarna att okej, det här behöver du förbättra nu. Och så kan han träna vända då på den månaden och sen så är han aktuell att spela igen. Men jag kan inte säga det i ett landslag, för jag kan inte påverka deras vardagsmiljö vad de gör. Och så, utan det är mer av respekten att tala om att du kommer tyvärr inte med den här gången, men kämpa på så har du alla möjligheter i framtiden. Ungefär.
Hur många spelare är med i en bruttotrupp som ni först tar ut?
Man kan säga så här att vi har kanske ungefär 100 spelare som finns på en stor lista. Och sen är det någonstans idag kanske 45-50 spelare som är på en lite mindre lista. Och de 45-50 kan vi nog säga att det är bruttotruppen.
Då skickar ni ut till alla deras klubbar att de kan bli uttagna.
Så ungefär så många. Det kan vara några mindre om det är folk som är skadade. Men säg 40-tal.
Och sen så väljer ni då hur många. Det känns som att ni har ökat på truppens storlek under tiden.
Ja, i början så var vi nog, jag tror nog att vi var 24-25 även i början. Någon gång har vi tagit ut fler och det var ju covid-perioden framförallt. Men ja, en viktig del i en samling är ju träningen. Och ja, du som brukar se våra träningar, vi kör ju mycket 11 mot 11. Och jag vill helst undvika att ha materialförvaltaren eller kommunikationsansvariga på planen liksom som en gubbe, utan därför tar vi oftast ut någon extra, för jag vet av erfarenhet att det händer nästan alltid någonting. Så oftast kanske det är 24 eller 25 spelare för att ha täckning om det händer något under samlingen, det blir någon skada, match, att slippa ta in någon som kommer in från ingenstans höll jag på sig, utan redan finns med och varit med under hela samlingen. Så att normalt sett så jag skulle nog säga att vi nästan alltid ligger på 24 eller 25.
Nu är ju truppen så presenteras en onsdag. Hur är helgen inför uttagningen?
Hela nu, den här perioden, det är mycket tittande. Och sen är det framförallt hålla tummarna för att det inte händer grejer. Det är ju egentligen det som är det allra viktigaste. Så att man när man sätter sig och kan verkligen få ha så många som möjligt att välja på.
När jag träffade dig i Portugal hade du precis tagit med Zlatan Ibrahimovic, gjorde sin rehab. Nu är han tillbaka och spelar. Det har blivit längre och längre inhopp. Vad talar för att han är med i landslaget igen?
Ja, det får du se på onsdag om han är med eller inte. Men jag har ju uttryckt tidigare att det är Zlatan hel och frisk. Så även om han inte kanske kan starta match och så vidare, så är det ju en spelare. Den personligheten han har varit i våra samlingar, det han har visat i form av engagemang och ledarskap och så vidare, så tror jag att han kan tillföra väldigt mycket. Även, ungefär som i Milan, även om han inte spelar så långa stunder, så tror jag att han kan tillföra väldigt mycket.
Pontus Jansson, har du frågat honom?
Han har inte gjort det, för Pontus har inte varit frisk. Pontus har inte spelat sedan i november. Hade Pontus varit hel och frisk och spelat, så hade jag haft en kontakt med honom. Men han får ju faktiskt, tyvärr, han har inte spelat. Och därmed så känner jag att ta in en spelare som inte har spelat på flera månader, det är ju inte aktuellt på det sättet.
När det gäller Zlatan Ibrahimovic, vilken kontakt har du haft med honom?
Vi har lite kontakt, men jag brukar säga sen när spelarna är i sina klubbar, så brukar jag låta dem vara. Det är liksom, man träffar dem ibland och man ringer någon gång. Så vi har haft kontakt, så att vi har en bra kontakt, jag och Zlatan, även om vi pratas absolut inte vid varje vecka.
Du lämnade ju guldbollen, Jürgen, just för att det blev lite känsligt. Och jag vet att det var en del som reagerade när Pontus Jansson, som har spelat mycket, inte blev årets försvarare. Utan det blev Victor Nilsson Lindelöf, som inte spelat jättemycket, framförallt inte i landslaget eftersom han var borta i juni. Nu är ju du del av en jury, men du blev ju ändå en symbol för det. Liksom, ni är många från förbundet som sitter där.
Ja, alltså, man kan säga så här, guldbollen, juryn, tycker jag det var ganska givet att inte vara med längre. För jag kände liksom, jag vill inte utse en som ska vara bäst. Däremot, när det var, nu pratar vi fotbollsgalan, eller det här fotbollsåret som det heter numera, så är det ju 10 personer. Det är 5 från media och 5 från förbundet som är med där. Så att där tycker jag att en röst av 10, den kan jag lägga. För jag förstår också någonstans att i min roll, inte jag personen, men i rollen att förbundskaptenen finns med en sån, gör det kan finnas ett värde för intresset, för priset så att säga. Så att därför kan jag leva med att vara en av 10. Det står jag ut. Men vi är ju långt ifrån överens om allt i den juryn också. Det är bra diskussioner. Så det är inte så att jag sitter och bestämmer någonting själv på något sätt.
Det kommer ju fram vad du till exempel röstar på FIFA bäst, att du hade Messi som bäst. Vem var årets försvarare för dig?
Det kan jag kan säga att jag är helt ointresserad om det är Peter Wettergren som får rösta, sen skriver jag under det. Jag tycker inte om de här individuella priserna på det.
Nej, så att du är egentligen inte med, utan det...
Jag skriver på Peter, jag pratar lite, men jag ger honom lappen så får han tänka till och sen får han säga något, och då brukar jag hålla med, så skriver jag under.
Så fastän du säger att du är ena sekunden en av 10, så visar det sig att du ändå känner en slags sarg ut.
Nej, det är FIFA, men inte i Sverige. Nej. Jag är en av 10, men FIFA som förbundskapten, som en av FIFA som förbundskapten, om vi ska sitta och tycka och tänka vilka spelare som har varit bra ute i världen, så det är ganska ointresserat.
Det är för Wettergren sköta.
Det är fan sköta.
Gör han det bra?
Ja, han gör det bra. Vi brukar vara överens om det mesta. Det också. Nej, vi brukar inte alls vara överens om det mesta, men just där brukar jag hålla med honom.
En spelare som inte kommer att vara med i Sverige, Benjamin Tahirovic. Hur ser du på hur ni hanterade det?
Så här är det ju med Benjamin, att han det första caset vi gör är det spelare som kan vara aktuella för ett A-landslag eller breaket, så är det Stefan Petterssons roll då, som teammanager som tar första kontakten med honom. Annars är det Klas Eriksson, lite yngre. Så Stefan pratade med honom, och han hade då inte bestämt sig och var uttryckt att det var intressant med både Sverige och Bosnien, men hade liksom inte tagit något besked, något svar på då. Sen gick några veckor och då tänkte jag att jag ska åka ner och hälsa på honom. Så först ringde jag och pratade med honom. Då hade han inte bestämt sig och han tyckte det var ett jättesvårt beslut. Och det har jag stor respekt för att det var. Och sen så hörde jag av mig till honom och i samband med den här resan då för ett par veckor att jag ville, om det var okej att träffas. Så då började vi diskutera om vi kunde träffas efter matchen eller dagen efter. Och sen efter ytterligare någon dag så kom det ett sms där han då talade om att han hade valt Bosnien. Vilket jag har den största respekten för. Så att man kan diskutera, vi kan nog inte göra så mycket mer än att lova att han blir uttagen. Och det kan jag inte göra. Jag kan inte lova. Det är många spelare. Det kan vara...
Hade han det liksom som uttalat till dig att kan du ta ut mig?
Nej, absolut inte. Utan hans sätt att uttrycka sig var att det här är jättesvårt. Jag känner mig som svensk på många olika sätt. Mina föräldrar känner sig så. Och det är ett jättesvårt beslut för mig. Och där hamnade vi. Och sen så när han väl tar beslutet, så då skickar jag ett sms och önskar honom lycka till.
Hur jobbig är den frågan? Den har ju ändå hängt över dig egentligen hela landslagstiden. Från sammangård då som ni ger chansen under januari-turné som väljer Iran och sen vidare.
Alltså jobbig så tillvida att man, om vi tittar de här åren, det är ju inte så många spelare som har valt något annat som skulle varit givna i vår trupp. Det är ju några stycken som har valt, och det är rätt. Det är också några stycken som har valt oss. Dejan Kulusevski, Anthony Langa med flera. Va? Så att det är jobbigt utifrån perspektivet, kan jag tycka, att i de spelare som är med hos oss hela vägen upp och är med hela vägen till utköttlandslag och sen väljer något annat, då tycker jag det regelverket gillar jag liksom inte. Men tar de beslut tidigare och de väljer utifrån perspektivet med hjärtat och deras bakgrund och föräldrars bakgrund och sånt, så vi får nog leva med att det kommer vara så i framtiden också.
Finns det något att man kunde varit ännu offensivare? Jag menar, jag tror att Dzeko tog kontakt med Tahirovic. Kunde du använda det av Zlatan Ibrahimovic, som ändå är en symbol för svensk fotboll och så?
Ja, det kunde jag gjort kanske. Men det är ju samma där. När ska vi använda Zlatan? När ska vi inte använda Zlatan? Framöver i så fall, om han skulle nu vilja göra det, vet jag inte ens. Så när ska jag lova och när ska jag inte lova? Det enda vi kan göra i min grundinställning är att vi ska anmäla intresse. Vi ska vara väldigt tydliga med att vi tycker du är bra som fotbollsspelare och är du tillräckligt bra så vill vi ha med dig i Sverige. Vi ska också i de unga landslagsåren, som jag vet man gör, informera för de spelarna som blir uttagna vad gäller. För många har inte koll på regelverket heller. När får man gå, när får man inte gå och så vidare. Så vi är aktiva i den här processen. Vi har skapat en grupp som går tillbaka på förbundet med Stefan och Klasse, som jag nämnde innan, någonting som tittar på de här frågorna.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sweden.
Sweden. Now group F is the group of Sweden together with Belgium and Austria.
Och från den fjärde potten lottades Sverige att få möta Azerbaijan. Och det femte och sista laget i Sveriges EM-kvalgrupp blev Estland. De två bästa lagen går vidare till fas EM.
Om man går till det sportsliga, så väntar ju Belgien världstvåa och världsetta under lång tid, men hade inget lyckat VM, och Roberto Martinez försvann. Du hade ju både ett Wettergren och Lasse Jakobsson på plats i Qatar för att scouta dem. Vad vet ni nu om Belgien som där Domenico Tedesco tagit över?
Ja, nu kan vi säga, vi har ju möte här om någon dag om med just om det, så att jag är inte uppdaterad till 100%. Däremot är Lasse och Peter och framförallt Kristoffer Bergsberg har tittat jättemycket. Så jag ska få presentationen, men det som vi vet är ju att Emil Forsberg har till exempel haft honom i Leipzig, och både jag och Peter har pratat med Emil, och även Lasse Jakobsson har pratat länge, så att vi har fått en blick ungefär om hur vi tror de kommer spela. Bergsberg och gänget har också kollat på många matcher tillbaka där han var klubblagstränare. Så vi tror att vi har en hyfsad aning om ungefär hur de kommer spela. Sen kan man aldrig vara säker, men vi tror att vi har koll på hur ungefär det kommer se ut.
Hur gynnsamt är det att möta ett stort landslag som varit i ett VM där man misslyckats för att interna stridigheter, några har lagt av och så? Hur gynnsamt får inleda kvalet på hemmaplan mot dem?
Ja, så man kan säga så här, det är ju som det är, som jag brukar säga. Så att Men skulle de eventuellt ha lite problem så gör det ju aldrig någonting. Det säger, men det är ändå, man ska ha klart för sig att det är ett väldigt bra fotbollslag i grunden med många skickliga spelare. Precis som du säger, de var väl rankade tvåa innan VM, så har de väl trillat ner någon eller några placeringar. Så att, vi får väl se, många bra spelare. Men hemma på Friends, som vi pratar EM-kval och VM-kval och playoff, då tar vi med Tjeckien i talen, så tror jag, ska se sig inte ljög, men jag tror att vi har 14 matcher och vunnit 11, kryssat 3. Vi har inte förlorat en match hemma på det sättet, apropå det vi sa innan, att man måste dra ut resultatraden lite grann. Så att vi har ett självförtroende och tro hemma. Det kommer nog vara ett utsålt Friends, och hoppas att vi verkligen kan få till en riktigt, riktigt bra första match.
Det är ju väldigt enkla förutsättningar. Utöver Sverige och Belgien så är det ju Österrike, Estland, Azerbaijan, och jag menar, det blir ett eller två, så går man till EM. Utifrån sett Österrike under Ralf Rangnick, som ju en del svenskar har haft, bland annat Victor Nilsson Lindelöf i Manchester United. Vad tror du liksom om sannolikheten att ni kan hålla antingen Österrike eller Belgien eller bägge två bakom er?
Jag tror att vi har, vårt mål är ju absolut att vi vill till VM eller till EM, som jag brukar säga, och det hoppas jag verkligen kan göra. Sen är det ju förutsättningar på vägen här nu. Tittar man som sagt mittfält och framåt just idag så ser det ganska bra ut. Tittar vi backlinjen så där, så är det lite frågetecken idag. Så jag hoppas att de rätas ut, och jag brukar säga, får vi bara hem spelarna. Det är inte självklart att de måste ha så där jättemycket speltid alltid, men är de bara hela och friska så brukar vi få till det på ett vettigt sätt. Det har vi visat tidigare, och det hoppas att vi kan göra igen. Och då, ja, Belgien får väl vara, om man nu ska utse någon favorit så får de väl vara det då. Men jag tror att vi i Österrike, det är nog ganska jämnt skägg utifrån det.
Ja, vad är din bild av Österrike? För om man tittar på truppen, visst, det finns han som är utlånad av Bayern München, Sabitzer, till Manchester United. Men annars är det ju lite ålderstiget lag. Påminner lite kanske om Sverige när man kollar dignitet på stjärnor och så.
Ja, men det är det nog. Det är nog ett lag som jag skulle nog säga, nu har jag inte gått in i detalj på dem heller, för vi möter dem inte förrän i juni, men jag skulle nog säga att tittar man utifrån så tror jag det är på förhand, om vi har ungefär samma förutsättningar, så är det 50-50 läge med Österrike, det skulle jag tro.
Om ni inte når EM så är ju på något sätt kvalspelet över i november. Är ditt jobb över då?
Jag har kontakt över nästa sommar, det avtalet som är nu, och jag lever verkligen i nuet, så nu är nu och sen är sen, så får vi se efter kvalspelet.
Men det finns ju inte, det är ju några träningsmatcher i så fall. Skulle du hänga kvar om ni misslyckas?
Spekulation, och jag är inte mycket för att spekulera. Nej, men för mig är nu 100% fokus på det EM-kvalet. Det är vad som gäller i år. Sen får vi utvärdera det efter.
Om ni når EM i Tyskland som du då har kontakt, är det över efter det?
Jag vill inte heller spekulera kring det, utan nu är det liksom full sula, full fart framåt och fokus i det här, och sen får vi ta vad som händer sen.
Vilken diskussion har du haft? Jag menar, nu förlängde de Peter Gerhardsson exempelvis. Vilken diskussion har du haft med antingen Jens T. Andersson och eller Håkan Sjöstrand?
Nej, vi är helt överens om att det är det här kvalet som gäller i år, och sen efter det så utvärderar vi framtiden.
Om man ser med den erfarenhet du har nu, hur länge tycker du att man ska vara förbundskapten?
Alltså, det är svårt att säga. Det viktiga är att man brinner fortfarande och att man liksom är beredd att satsa max i det man gör, och att man inte tvekar i det. Och där tvekar jag inte en sekund, det är som det ser ut idag och känns idag. Sen har jag haft som sagt 84 landskamper, och den som har haft flest i Sverige är faktiskt Åby Eriksson ensam. Lasse Lagerbäck var ju delat ledare, men ensam har ju Åby 91. Så att jag går väl om Åby i år då, här på så här, och då kan man fundera på, ja, ska man köra? Det viktiga är hur man känner, tror jag. Alltså att man känner själv, och sen såklart att omgivningen känner att man har någonting mer att tillföra. Och det får man ju se när man kommer lite längre fram i så fall. Men jag är ju faktiskt, tycker jag själv, en bättre förbundskapten idag än jag var för 2 år sedan och så vidare. För att man lär sig ju grejer hela tiden och kunna hantera saker i det här jobbet.
Om man följer det hela tiden, så har du ju varit från början, var ju Lasse Lagerbäck inne något halvår, och du har skruvat på lite olika grejer. Kristoffer Bernsborg har kommit in och fått en tyngre roll, och Lasse Jakobsson har på något sätt blivit någon slags ensam scout, även för att Tom Paul kanske finns på utsidan och så. Men vad ändrar ni, vad skruvar ni på inför det här kvalet?
Alltså egentligen handlar det nog om att vara oerhört konsekventa i hur vi spelar vårt försvarsspel. Det är liksom steg ett, för nu tänker vi första matchen Belgien. Men därifrån nu att vara lite mer flexibla i vårt anfallsspel, som jag pratade om innan, och att vara det här laget som vi har varit totalt sett de här åren, om vi drar ut det igen, så ett lag som har varit ganska jobbiga att möta, som har jobbat hårt tillsammans, som har fightats och så vidare. Och hitta den identiteten, det tycker vi avslutade förra året med på ett bra, och ta med sig det in i det här kvalet nu. Sen taktiskt så är det alltid olika beroende på vilka lag vi möter, men vi utvärderar liksom varje samling, och det är klart, har vi det som är med förbundskaptenens jobbet, som är den ständiga frågan, det är prioriteringar. Det är den här fotbollens filt liksom. Vad ska vi lägga tiden på? Och det är klart, har vi till exempel släppt in ett mål på en fast situation, så då funderar man, ska vi lägga 10 minuter extra på defensiva fasta? Har vi haft ganska mycket boll sista tredjedelen, som vi hade till exempel mot Serbien, borta 7 minuter och 43 sekunder och sånt, men kommer inte till så många bra lägen. Ska vi då lägga lite mer tid på sista tredjedelen den här gången? Eller, och så vidare och så vidare. Så det är ju den typen av funderingar man tar. Det är liksom en löpande utvärdering. Och därför var det väldigt skönt och bra, som vi var inne på innan, med Mexiko och Algeriet. För där träffade vi rätt i ganska mycket. Och har det som två bra referensmatcher nu när vi ska in mot Belgien.
Du har ju tidigare pratat om att du har fått en del förfrågningar utifrån, och du har öppnat om att kanske ändå sugen på att göra någonting annat. Hur är det med anbuden nu?
Anbuden, de haglar in. Nej, det har varit väldigt tydligt. Det har inte haglat någonting under de här. Jag har varit väldigt tydlig med minsta antydan, så har jag det här jobbet, och det är precis samma inställning jag har nu. Men däremot, som jag sagt, någon gång i framtiden med kanske det här gänget som vi jobbat tillsammans med nu, åka iväg någonstans och testa på någon annan kultur och så vidare. Det hade varit kul att göra innan man lägger ner det någon gång i framtiden. Men det finns inget fast tidsperspektiv i det.
Hur är det att leva i nuet? För att det är ju en sån sak man kanske säger. Sen går man kanske ändå hem och pratar med sin fru att men fan, ska jag köra efter Tyskland eller inte? Eller, jag fattar att du utåt säger så, men jag tror inte att det är riktigt sant.
Ja, men jag tror det eller ej. Med frun pratar jag om räntorna på huset och sånt och barnbarnen. Där är jag orolig och bekymrad. Men vad det gäller jobbet, så har det nog varit en styrka hos mig faktiskt i alla år. Att jag är ganska lutheransk. Jag gör så gott jag kan och så blir det som det blir. Och sen, jag har ju aldrig haft ett karriärtänk, eller har ju aldrig liksom tänkt att nu gör jag det här så händer det sen. Utan däremot att göra mitt bästa hela tiden och försöka få min omgivning att göra sitt bästa. Det är liksom det som driver mig framåt. Och där är jag är faktiskt ganska bra på det. Jag vågar påstå att jag är ganska bra. Sen finns det ju alltid ett längre tänk. Det går aldrig att ta bort. Men jag är ganska bra på att vara fullt här och nu. Och det tror jag, alltså, som i idrottens värld, så tror jag det är jätteviktigt. För börjar man liksom flyga iväg, eller på samma sätt, börjar man hänga kvar i det som var förra året nu och börjar fundera för mycket. Det går inte att göra någonting åt. Vi kan inte göra någonting åt det som händer nästa år. Men det är nu faktiskt vi kan påverka saker och ting. Och det är första samlingen fokus nu och så vidare. Så att jag vågar nog påstå att jag lever ganska mycket nu arbetsmässigt. Men som sagt, privat är jag lika orolig som alla andra för saker.
Du är ju en bra ambassadör för fotbollen som ställer upp på mycket. Det är, man ser dig bäst i test eller svenska hjältar. Du ställer upp på mycket. Hur mycket sker av plikt? Hur mycket sker av lust?
Ja, det är lust. Alltså jag första året jag var med som förbundskapten, så var jag inte med i några tv-program i några sådana sammanhang. För då är min tanke att förhoppningsvis när de ser mig någonstans, människor, att det är han som begriper någon fotboll i alla fall och har liksom gjort någonting i sitt yrke först. Men sen har jag inga problem med att vara med. Och jag, som bäst i test nu, det är ju bara hur jag tycker det är ett jätteroligt program. Och det är bara roligt, så det är mer egoistiskt än något annat. Men att till exempel vara med i Sverige United eller vara med i Svenska Hjältargalan eller åka på UNICEF-resa och så vidare. Det är ju, jag tycker det ingår liksom i ett ambassadörskap för fotbollen, men jag gör det med jättestor glädje. Jag tycker det är fantastiskt roligt att få vara med i de här sammanhangen och så givande för mig själv. Så även om det förhoppningsvis betyder någonting för andra, så betyder det jättemycket för mig själv också, och det kostar mig oerhört lite, ingenting.
Du har ju skrivit en ledarskapsbok, jag ser ju det, och Henrik Jonsson då och förstår jag att ni samlar. När kommer dina memoarer om åren i landslaget?
Vi får ju se, för precis som du säger, Henrik, gör vi träffas med jämna mellan. Vi ska träffas faktiskt här om några dagar igen och snacka av oss och prata allmänt, och så får vi, det blir rätt mycket material. Men om vi gör någonting, vi får ju se om någon är intresserad och att vi ska göra någonting med det, men annars får jag behålla det och läsa det själv.
Hur känsligt är det att berätta, där rök vi ihop i omklädningsrummet, eller den kom inte ner på middagen för han var så besviken, eller vice versa?
Alltså, det är väl mer att jag inte vill lämna ut människor utifrån att det är ett förtroende man skapar ur ett ledarskapsperspektiv. Men sen tycker jag också många gånger att det är ganska odramatiskt. Alltså, det begriper ju alla att med en grupp människor så händer grejer. Alla älskar ju inte varandra lika mycket. Alla är inte lika mycket kompisar. Men däremot ska man grundlägga respekt för varandra. Generellt sett kan jag säga, under de här snart 7 åren, så så har det hänt oerhört lite i landslaget faktiskt. Däremot i klubblag, det har hänt mycket mer innan. Men landslaget väldigt lite, för det är en rätt tacksam roll att vara förbundskapten, för spelarna blir ju uttagna om man är tillsammans ganska kort tid och de är väldigt stolta över att vara med de flesta. Så att det är en ganska tacksam process om man jämför med ett klubblag med tillsammans varenda dag året runt nästan. Och en del spelar mindre, en del platsar inte, en del blir 20 och så vidare. Där är det mer att hantera av den typen av grejer.
Du vill ju ha debatt i svensk fotboll. Det sa du ju dels i offside och även sagt tidigare. Vad tycker du är svensk fotboll? Och jag gissar då att det kanske är svensk herrfotboll. Vad är de viktigaste frågorna?
Frågorna är, och det är herrfotbollen, för det är den jag är dedikerad om. Fotbollen har för lite kunskap kring och har jobbat för lite. Även om jag har varit både flick- och damlagstränare en gång i tiden, men det är många år sedan nu. Nej, men jag tittar ju, alltså det som gjorde att det här drog igång med mig, det var ju att vi hade väldigt många spelare som faktiskt inte platsade ute i sina klubblag. Jag tycker vi är bra spelare, men många som har svårt att spela, och någonstans så är det ju ett betyg. Alltså, jag ska inte frånta mig ansvaret på något sätt, men det händer ju väldigt mycket innan spelaren kommer upp och blir uttagen som en av de här 24-25. Vad gör vi på vägen i svensk fotboll? Jag vet att det görs jättemycket bra grejer där ute i många klubbar, men tittar vi till exempel då Norge, vilka spelare de har fått. Tittar vi Danmark, det är alltså jättemånga bra fotbollsspelare som spelar i de högsta ligorna och i bra klubbar. Pratar vi Belgien vi ska möta nu, så är det inget stort land. Pratar vi Kroatien, så är det inget stort land och så vidare. Sen är vi små jämfört med Tyskland och Spanien och alla de andra. Men hur jobbar vi i svensk fotboll? Hur ska vi ha det framöver? Är strukturen rätt? Det finns massvis av frågor kring det här där jag inte har svaren.
Vem, du som ändå sitter på kansliet där mitt emot Friends, var ligger ansvaret? För att jag menar, på ena sidan kan man säga att det är svenska elitfotboll med klubbarna, åtminstone elitklubbarna, eller är det fotboll? Så var ligger ansvaret?
Ja, det är nog en av frågorna som gör att det är svårt att resonera kring det här, eller att jag vill ha en debatt, eller som jag säger vill ha. Jag tycker ju, alltså det är för dålig debatt, det så tyckte jag och det tycker jag fortfarande. Vi kan ju ta ansvarsfrågan. Jag och klubbarna tänker ju på sitt. Jag har själv jobbat i klubb i 19 år i Allsvenskan, så det är klart att man tänkte på Halmstad eller man tänkte på Norrköping när man var där i första hand. Har man där ansvaret för svensk fotboll totalt? Ja, det är kanske tveksamt om man har, men man kanske är en del i det i alla fall. Pratar vi för Svenska fotbollsförbundet? Ja, det är en strukturfråga där också. Vi har ju landslagsavdelning, så har vi utbildningsavdelning och vi har andra avdelningar, men vem ska driva frågorna ytterst? Vilken avdelning och vem ska göra det? Och hjälper det så att säga om den maktfaktorn som SEF är då kontra förbundet och så vidare. Så det finns massvis av frågeställningar och jag har inga svar. Det är med att jag slängde ur mig det här utifrån perspektivet att jag saknar den. Jag tycker vi är lite dåliga på att samarbeta också. Jag skulle vilja ha mer
samarbete. Vilka då?
Generellt i svensk fotboll, och det har jag tyckt i många år. Tittar man nu så hade vi faktiskt i november månad en tränarträff till exempel med alla tränare för Allsvenskan, Superettan, och de flesta var representerade var det, och så var Peter jag med också, vilket då är jätteroligt. Men det hade varit pandemi, men även innan pandemin så...
För ett tag finansierades de allsvenska tränarna och en del, nästan alla åkte, men inte riktigt alla, ja. Då när det var vinterturné. Ja, det gör man inte längre, det tror jag var något SEF-projekt. Men det är väl ett exempel?
Det är ett exempel, ja, men jag håller med, och jag tycker det var jättetråkigt. Jag tyckte själv de tillfällena när man var iväg och träffade tränarkollegor till exempel, att de gav så oerhört mycket, för det är ganska svårt att förklara det här jobbet för någon annan, men de som vet det är de som har det. Och att där kunna sitta på kvällen och snacka lite skit och ha lite gemensamma programpunkter som vi hade nere i Förenade Arabemiraten flera år innan jag blev förbundskapten, och de var väl nere i mitt första år också tror jag, de allsvenska tränarna. Men sen drog det ut lite grann. Jag tror att den här, vi är ett litet land. Jag tror, till exempel om nu Häcken ska ut och spela, de gör ju som de vill, men de ska ut och spela Champions League. Då hade jag kanske tyckt att det var intressant att lyssna på Malmö. Som har varit ett antal gånger nu. Hur jobbar man? Hur tänker man? Kan man liksom delge varandra erfarenheter på det sättet i svensk fotboll? Sen när man möts ska man ju vinna mot varandra.
Hade du, om du var Malmö, hade du delgett?
Jag hade gjort det definitivt. Hade jag gjort det.
Tror du Malmö gör det?
Ja, det tror jag de gör. Jag vet att när vi vann guld med Norrköping så sen slutade jag ju under försäsongen och blev förbundskapten. Det var ju fram i maj, men det blev klart ganska tidigt. Men Norrköping var nere och Malmö tog emot och var väldigt vänliga till mötesgående då, vet jag.
Varför tror du det är en sån rädsla för debatt? För min spegling är kanske att man också är rädsla för att sticka ut huvudet, att man eventuellt skulle upplevas att man är kritisk mot någon. Mm. Att det är långt ifrån det som du och jag är så gamla så vi minns ju det, Bob Houghton, Roy Hodgson och den debatt som skakade svensk fotboll då och med Lars Laban Arnesson på andra sidan. Varför tror man är så rädda för det?
Nej, jag tycker det är tråkigt i så fall, för att jag tror att en debatt, och det behöver inte betyda att man ska vara ovänner, utan att kritiskt liksom diskutera och ifrågasätta, gör vi bra saker, gör vi rätt saker, kan vi lära oss av andra? Jag pratade med Zlatan om det här till exempel när när jag träffade honom här vi satt sommars var det väl, då säger han till exempel, vad gör de i Belgien? Alltså vad gör de där? Är det någonting vi kan lära oss där och så vidare? Så att jag tror ju att ha en öppenhet, och den kanske finns. Men jag hör inte så mycket om det, men den kanske finns hos en del. Jag vet att Jens T. till exempel hade pratat med Belgien lite grann om hur de jobbade i samband med något studiebesök och så. Jag tror att den här nyfikenheten att liksom att titta sig lite mer runt omkring tror jag vore bra. Och det gäller ju även i min egen roll, så jag fråntar mig inte ansvaret. Men totalt sett, men vad är svensk fotboll? Det är också en sån fråga. Vad ligger lite grann det du var inne på? Vem bär ansvaret i det? Det är stora frågor, men jag tycker det är intressant om vi börjar prata lite mer.
Du har ju haft, åtminstone lyfte frågan om 51%-regeln, vilket du är känsligt, var samma sak. Och ena sidan kan man säga att då supportrar medlemmar som inte vill ha det, samtidigt kan man säga att det kommer utifrån. Var står du i de två frågorna?
Jag pratar ju 51%, så tycker jag det är svår. Jag är ju en föreningsmänniska i grunden. Har ju hållit på med det här haft alla funktioner i föreningsrörelsen och gillar ju svenska föreningslivet. Men man kan ju fundera om det är rätt struktur på elitklubbar idag, alltså på högsta nivå när vi ska konkurrera internationellt och så vidare. Att ha kvar den organisationsstrukturen som vi hade för ett antal år sedan och som vi har på lägre nivå. Jag är inte säker på någonting där. Jag ställde frågan därför att jag tycker det är en intressant frågeställning. Det är inte säkert att du får in mer kapital, men kan du få in mer kapital och kan du bli mer konkurrenskraftig, eller vill vi värna av föreningsstrukturen? Det är ju beslut man får ta, men jag tror att ska vi ställa krav i slutändan, om vi tittar allra sista änden på ett A-landslag till exempel, så är det klart att det krävs att våra klubbar också får fram många bra spelare för att vi ska få fram bra spelare i slutändan.
Men hade du gillat att det kom in en moldavisk spelaragent och ägde Halmstad BK ungefär som en moldavisk spelaragent äger Vejle och i Danmark, eller amerikanska investerare köper Helsingör ett tag?
Nej, det hade jag inte gillat. Men jag ser ju också begränsningen i att inte öppna upp. Så att, kan man hitta någon? Alltså, men jag är verkligen en föreningsmänniska i grunden. Så jag är inte säker på var jag står. Jag bara tycker det är intressanta frågeställningar.
Och i varfrågan, som ju är något som verkar dela svensk fotboll.
Ja, för mig är det, alltså har man varit internationellt och vi ska vara internationellt, så tror jag att vi får hänga på där. Alltså det är nog min grundinställning. Sen har jag ju varit så irriterad, inte minst när vi spelade några matcher, när det tog 4,5 minut eller någonting att få ordning på ett offside-mål eller ej. Men, så att det tycker jag att det är jättedåligt. Men förfinar man det här och man får till det, så tycker jag nog att vi ska, och jag tycker det har blivit bättre efterhand.
En annan fråga som ju kommer att avgöras som en slags efterrätt till Sverige-Belgien är ju ny ordförande. Karl-Erik Nilsson lämnar efter 11 år som ordförande, 12 år i styrelsen. Och du vill inte säga vem du stöttar av dem, det kan jag köpa. Men vad behöver svensk fotboll för ordförande?
Det är svårt att säga det, för att jag har ju haft väldigt lite med Karl-Erik att göra. Den relation jag haft med Karl-Erik och dem när vi liksom har stött på varandra på olika sätt, så har det varit jättebra. Karl-Erik har varit väldigt bra att göra med. Men däremot hur man driver styrelsearbetet och sånt, det är så långt ifrån. Så att det är svårt att säga vad vi behöver. Däremot kloka människor som kan driva fotbollen framåt på olika sätt. Och sen så är det väldigt svårt att säga vad är då framåt. Det får väl de bestämma som sitter där och bestämmer.
En annan diskussion har ju varit klimatet på kansliet. Vi hade ju en medarbetarundersökning som inte var så positiva. Siffror, och Håkan Sjöstrand har varit ifrågasatt, du har varit väldigt tydlig med att backa Håkan Sjöstrand. Vad känner du själv när du läser om en medarbetarundersökning som du kanske till och med svarat på själv, och där siffrorna åtminstone då inte var bra?
Nej, jag har ju svarat på alla medarbetarundersökningar såklart, men jag har väl hört olika om siffrorna i och för sig, för det har väl kommit bättre siffror med, men visst var det så att
du är trött med statistik.
Ja, men det vet jag. Nej, men det enda där är utifrån det, man kan säga så här för min del, att min lilla avdelning där vi sitter, vi är ju inte normala tjänster, men vi är ju inte normal på det sättet, vi reser mycket, även om vi är hemma i stan så är jag väl på förbundet nästan varje dag några timmar. Men vi är ju inte vanliga, alltså, säkta uttryck, men vanliga anställda, utan vi är ganska fristående. Så jag ska nog inte lägga mig för mycket hur det är i övrigt på kansliet. Men det jag kan säga i den relationen jag har haft med Håkan, så har det varit jättebra. Jag tycker Håkan har varit en bra chef för mig och i de relationer vi har haft. Sen kan jag ju inte hela kansliet, för det är jag inte inblandad.
Du sa till mig för någon tid sedan, jag tror det var på Sverige United-galan där vi sprang på varandra, det här med att nu borde alla åka till Qatar. Citera mig gärna på det. Och du sa ju samma sak både till mig, Johan Kutschkastlan i SVTs reporter i Portugal. Känner du så att vi nu släpper Qatar lite väl lätt?
Ja, jag tycker det. Och jag har ju fått prata Qatar genom åren med all rätt ett antal gånger. Men ja, nu läser jag inte allt, jag följer inte allt. Men risken är väl att det är inte så många som bryr sig om Qatar längre. Och de människorna som jobbar där och de människor som lever där, homosexuella och andra kvinnor som ju är nedtryckta på olika sätt och inte har rättigheterna. Så jag sa då, och jag står för, att det kanske är så att nu skulle alla svenska lag åka dit på träningsläge eller åka dit landslaget och så vidare, för att då belyses det igen. Det har ju varit fördelen med att vi faktiskt har varit där på de här januariturnéerna, som jag fullt förstår för att det blev ifrågasatt också. Men fördelen har ju varit att ni i media har varit där också och på så sätt faktiskt belyst saker och ting. Så att, vad händer nu i Qatar? Hur många bryr sig om det? Jag tror inte att det är så många som engagerar sig längre.
Och jag menar, Gianni Infantino och FIFA, du ifrågasatte ju honom också, och de här, vilka krav kan man ställa på de här organisationerna, FIFA och UEFA, där ju Karl-Erik är högt upp, han är första vicepresident?
Alltså jag vet inte, för jag tror du kan den strukturen bättre, du har till och med skrivit en bok om det, så du kan det säkert mycket bättre än jag. Men det som jag var frustrerad över då, det var ju när VM började, för då bara konstaterade att vi hade ju åkt dit till Qatar, och det stod vi för utifrån det här perspektivet att inte bojkott utan hellre vara där och så vidare. Sen då när VM började så hände ju det här med One Love-binden, och det hände med regnbågsfärgerna, och det hängde med, det var öl till support. Det var ju ett antal grejer som FIFA drev igenom bara då. Och då tyckte jag att det kändes skamligt nästan att vara fotbollssupport. Och då var jag inte tränare som var på plats tyvärr, men jag satt hemma och var fotbollssupport och följde det här utifrån. Infantino hade precis ett par dagar innan jag var i den här intervjun haft ett uttalande om det här och haft ett tal då där han satt och pratade. Och jag tycker det är den typen av representanter, det känns ju inte bra att det är den högsta makthavaren i världens största rörelse, det är det kanske inte, men varje fall största idrottsrörelse som fotbollsrörelsen är, att han är högsta hönset där. Det tycker jag för mig känns inte alls bra.
Men ändå, Svenska fotbollsförbundet har inte bestämt sig om de ska rösta på honom eller?
Nej, och jag sitter inte på den frågan, men jag kan uttala vad jag tycker själv.
Men du hade inte röstat på honom?
Hade jag fått rösta så hade jag inte röstat på honom.
Det var ju även så att du reagerade rätt starkt på det med ölförbudet. Kände du att du hamnade fel där eller?
Inte alls, det var ett exempel på grejer som hade hänt. Jag sa One Love, jag sa öl, och jag sa, sen tror jag sa spontant med någonting där på en presskonferens. Och ibland får man kanske ska hålla igen lite, men det var ju mer utifrån perspektivet att jag vill folk dricka öl när de går på fotboll, så tycker jag de ska få göra det.
Det var ju även det här med One Love. Jag vet, jag och några andra har liksom kriterat herrlandslaget som inte har spelat som damlandslaget har gjort. Sen ändrade ni er eftersom alla förbund eller 10 förbund gick ihop. Hur kände du ändå kring att ni började spela med någonting som du hade sagt att det borde vi inte spela med?
Nej, jag har inte sagt att vi inte borde. Jag har sagt att jag är tveksam till den typen av aktioner. Sen när det blev den här sammanslut som många gjorde, så tyckte jag självklart att vi gör det. Det var inga konstigheter. Men jag uttrycker, och jag är fortfarande lika tveksam. För nu pratar om det som händer när det är match. Alltså, jag är väldigt tydlig med vilka värderingar jag har, och jag är övertygad om att våra spelare har väldigt bra värderingar och vill liksom stå upp för de goda sakerna, precis som tjejerna vi gör. Men är det match, ja, jag behöver inte räkna med, vi kan prata Myanmar, vi kan prata så mycket, vi kan prata Saudi, vi kan prata Black Lives Matter, vi kan prata nu One Love, vi kan prata regnbågsbinder, det blir så många grejer till sist, och någonstans så kan det bli rörigt liksom när vi ska spela match. Vad ska vi protestera mot idag? Alltså, det finns tyvärr så mycket som vi ska behöva protestera mot. Så att kan vi hålla själva arenan, låta oss vara idrottsmän och fotbollsspelare och tränare när vi spelar match. Och sen i andra sammanhang så är jag väldigt öppen med vad jag tänker och tycker kring saker och ting. Men det kan bli rörigt. Det kan ju också i förlängning faktiskt komma till ett läge att alla i fotbollsspelare inte tycker likadant.
Ska man ha sitt ord på det?
Nej, jag har inte gjort det. Men i förlängningen så kan det ju vara så. Det kan ju vara någon som står upp för något politiskt parti till exempel som tycker någonting. Och ska jag då ta ut den spelaren eller inte för att han har en annan värdering, eller ska jag ta honom rent som fotbollsspelare? Eller ska... Man kan alltså, drar man det här längre, och då har jag sagt att låt oss vara idrottsmän när vi ska vara idrottsmän, och sen kan vi prata om det vid sidan. Men jag säger inte att det är fel. Jag uttrycker tveksam fortfarande. Jag säger absolut inte att det är fel.
Stort tack för att du ställer upp.
Tack själv.
Podden är producerad av Max Richta och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna vad ni tycker och tänker om det ni lyssnat på. Om ni har några önskemål, tankar eller annat, enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.